God förmiddag och välkommen till Roseniuskyrkan idag, till vår gudstjänst, till vår högmässa faktiskt med nattvard idag. Jag heter Martin Helgesson och jag arbetar som predikant här i Roseniuskyrkan. Jag kommer att predika idag och vi har också med oss Stellan Bengtsson från Södertälje som kommer att celebrera nattvarden med oss. Nattvarden är till för de som har anmält sig. Så om du först nu får reda på att det är högmässa och känner att du skulle vilja komma så får vi be dig komma nästa gång, förhoppningsvis i juni. Vi har måste ha anmälningar så att vi inte blir för många, så att vi har koll på läget där helt enkelt. I Roseniuskyrkan så vill vi ha Jesus i centrum, vi vill stå på Bibelns grund och vi vill vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Den här gudstjänsten handlar om bönen, det är bönsöndagen och gudstjänsten har alltså temat bönen. Jag vill uppmana dig som lyssnar eller tittar hemifrån, vare sig du gör det live eller i efterhand, att verkligen delta aktivt och se på det här som en gudstjänst och inte bara ännu ett tv-program du tittar på. Och man kan delta aktivt genom att sjunga med, genom att be med i bönerna. Texterna kommer synas på skärmen så att du lätt kan följa med. Och man kan också delta aktivt genom att ge en gåva i kollekten. Om man vill det, det kommer vi att göra under sången efter kyrkans förbön. Och då använder man appen Swish i sin telefon för att delta i kollekten där. Och numret kommer att synas i bild när det är dags. Då ber vi för vår gudstjänst. Ja, himmelske far, vi vänder oss till dig, du som hör våra böner. Vi tackar dig för att du gett oss privilegiet att få be till dig, att få tala till dig, att få öppna våra hjärtan och utgjuta dem inför dig och ge till dig allt som finns där av glädje, sorg, frustration, längtan, vad det än må vara. Tack för att du hör oss och tar emot oss. Hjälp oss att också höra dig och ta emot dig i gudstjänsten idag. Och låt ditt ord få ha verkan i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Då sjunger vi den första psalmen.
Fäderns och den helige Andes namn. Amen. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må hos oss finna en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och idag är det bönsöndagen när vi samlas. I en dag under året när bönen verkligen får vara i centrum. Önskan Jesu, önskan om att vi ska be och inte ge upp, finner vi i evangelietexten. Och Abrahams stora omsorg om sin släkting som vi i Sodom finner vi också i den gamla testamentliga läsningen som vi snart kommer att höra om. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom, och han vill att vi ska leva i ett förtroendefullt och nära samtal. Och det här är någonting som ibland kan bli lite teoretiskt för oss människor. Ibland är det torrt och svårt att komma in och be. Men Jesus säger så här, att han vill lära oss att alltid be och att inte ge upp. Inte när det är torrt, inte när vi inte får bönsvar direkt heller. Och när det verkar vara motgångar och så. Be därför att vi är i en relation med Jesus. Han är vår allra bästa vän, och till honom får vi dela allting. Och han har all makt i himlen och på jorden. Och även när vi inte ser och märker hans sätt att styra och ställa med saker och ting, så får vi lägga vårt liv i hans hand och göra detta. Bönen kan ibland som sagt bli kall och torr eller teoretisk och så. Och då får vi vända oss till honom igen för att det ska få vara en nära och varm relation med honom. Tänk på änkan, hon som inte gav upp utan visste att hon skulle kunna få sin rätt. Och att din himmelske far och hans son Jesus Kristus är så oerhört mycket mer än en orättfärdig domare. Han är den rättfärdige verkligen, han som har offrat sitt liv för din skull. Låt oss nu be, och be också att vår bön ska kunna få bli nära och varm och innerlig i vårt förhållande till Jesus. Rupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska lukta dig. Därför, Gud, var mig nådig i din godhet. Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Som han älskar.
Låt oss be. Gud, vår tillflykt och starkhet, tack för bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön, svara oss i din kärlek, handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen. Jag kommer att börja att läsa dagens episteltext som kommer från Efesiebrevet kapitel 3, verserna 14-21. I Jesu namn. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Dagens evangelium kommer från Lukas evangeliet kapitel 18, verserna 1-8. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: "Ge mig rätt mot min motpart." En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande." Och Herren sa: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer?" Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi sjunger nummer 486 i Lova Herren, O Gud, all sanningskälla. Jag ska som predikotext ha dagens saltarsalm som är psalm 13. För körledaren, en psalm av David. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner, jubla över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herre, tack för ditt ord. Tack för hur det talar till oss i livets alla skiftande omständigheter. Hjälp oss att höra, ta till oss och formas av ditt ord i alla dess aspekter. Och tala till oss här och nu genom den här psalmen. Vi ber i Jesu namn. Amen. Det är synd att klaga. Så har man sagt i Sverige åtminstone sedan mitten av 1800-talet. Och det är ett ganska smidigt uttryck, ett smidigt sätt att avstyra frågan hur är det med dig? Utan att verka vare sig överdrivet positiv eller vältra sig i sitt elände. Det är inte alltid läge att säga hur man känner. Ibland behöver man säga det är synd att klaga och gå vidare. Men när är det läge? Finns det en tid och en plats för råa och ofiltrerade känslor överhuvudtaget? Eller är det locket på som gäller? Har Kent rätt när de sjunger det här är Sverige, snälla gråt när ingen ser? Det finns en ganska stark lyckonorm i vår värld idag. Och kanske tyvärr också inom kyrkan. Teologen Carl Truman skrev en artikel för ett par decennier sedan nu som har blivit lite av en klassiker. Vad kan olyckliga kristna sjunga? Heter den. Och han undrar om kyrkan i väst har, som han säger, det druckit så djupt ur den moderna materialismens brunn att vi inte längre vet vad vi ska ta oss till med klagoropen i Bibeln. Vi kanske tycker de låter pinsamma eller låter som tecken på misslyckande. Och så skriver han, en stadig diet av ständigt muntra sånger skapar orealistiska förväntningar på ett normalt kristet liv som en enda lång triumferande gatufest. Vilket är både teologiskt fel och pastoralt katastrofalt i en värld full av trasiga människor. I Saltaren, i Bibelns sångbok, så är det inte bara så att locket sitter löst utan det har flugit av fullständigt. Glädjen, men också sorgen. Ilskan, alla de här känslorna och tillstånden får plats inför Gud. När vi läser en sån här psalm som psalm 13 så tänker vi inte men David, berätta hur du känner egentligen. För det är alldeles uppenbart att allt som finns i hans hjärta det är han beredd att släpa fram inför Gud. Och klagosalmerna har en självklar plats i Bibeln, en stor plats i Saltaren och borde ha en plats i våra liv också. Därför att de hjälper oss just att leva hela livet med Gud. Att inte sköta vårt gnällande och klagande i skymundan för oss själva utan faktiskt ta det inför Guds ansikte. Och därför förtjänar den här sortens psalmer också en plats i vårt gudstjänstliv. Det första vi läste var att psalmen är för körledaren. Det är en ganska viktig detalj som väcker en del frågor samtidigt. Här alltså en individ som klagar över någonting, men sången är till för körledaren så att vi kan sjunga den tillsammans offentligt. Eller be den om vi så vill. Men det väcker en del frågor. Hur ska en glad person hantera det faktum att den här psalmen plötsligt kommer upp i vår gudstjänst? Det är ju lite grann omvänt. En omvänd situation från det som kanske är det vanligaste. Vad gör man när man kommer till kyrkan och känner sig nere och deppig men man måste sjunga halleluja? Och svaret båda gångerna är att man sjunger med så gott det går. Att man inser att också det här behöver mitt hjärta. Vare sig det är halleluja eller det är klagan. Oavsett var jag befinner mig. Man är lite extra uppmärksam på vilka som ropar halleluja eller hur länge så där riktigt från hjärtat. är uppmärksam på vart de finner sig i våra liv. Och så hjälper man dem att vara äkta, ärliga och öppna inför Gud, vare sig det är med lovsång eller klagosång. Med andra ord, vi får tillsammans utgjuta våra hjärtan inför Gud. Det är inte bara en fråga om humör och känslor för stunden, utan ett sätt att vända allt vi har till Gud, att vända oss till varandra, att öppna våra hjärtan för andras nöd och ge varandra en röst mitt i vår smärta. Så nej, det är inte synd att klaga. Och det är ju bara så att det senaste året drygt har gett oss fler skäl än vanligt att göra det. Fler gemensamma skäl att klaga. Vi kan ha drabbats mycket eller lite eller kanske inte alls av den här pandemin. Men som mänsklighet och som land så står vi inför stora utmaningar och bär en stor sorg. Och Guds ord hjälper oss idag att ge vår oro och klagan form. Och den ställer oss ansikte mot ansikte med Gud som faktiskt både hör oss och svarar oss. Så nu ska vi stanna en stund i den här klagosalmen och se hur den talar till oss. Och det första den säger är ropet, hur länge Herre? Det är en ganska typisk fråga för klagosalmerna. Men det här är kanske den mest intensiva och nästan tjatiga användning av den här frågan som upprepas 4 gånger i 3 verser. Hur länge Herre? Och när någon upprepar den frågan så är det ju en retorisk fråga. Det är inte så att man liksom ber Gud om information. Utan det är någonting som säger rakt ut, Gud, det här har varit tillräckligt länge. Det räcker nu. Det har redan gått för lång tid. Herre, hur länge ska det se ut så här? Salmen tecknar 3 olika dimensioner av mänskligt lidande. Andligt, psykologiskt och socialt. Det första är det andliga lidandet, den andliga ångesten och smärtan, upplevelsen av att Gud är dold. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Ni vet ju och känner igen att Bibelns uråldriga välsignelse som vi upprepar varje gång i gudstjänsten säger är en bön om att Gud ska låta sitt ansikte vara vänt mot oss, att det ska lysa över oss. Här är upplevelsen precis det motsatta. Att Guds ansikte är vänt bort. Ibland är det precis så det känns. Som att Gud har gömt sig eller glömt mig. Det dröjde inte så länge efter att pandemin brutit ut så började frågorna och tidningsspalterna komma i de kristna tidningarna. Är det här ett straff? Är det här Guds förbannelse? Har Gud vänt bort sitt ansikte? Vi bekänner nästan varje vecka i syndabekännelsens ord att vi har del i världens bortvändhet från Gud. För det är ju vårt problem som mänsklighet, att vi har vänt oss bort från Gud. Men Bibeln låter oss sätta ord på det faktum att det ofta känns precis tvärtom, att Gud har vänt sig bort från oss. Och Guds upplevda tystnad här innebär sedan en förstärkt psykologisk smärta. Hör den här formuleringen. Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag för dag. Hebreiskan här har en väldigt suggestiv liksom ordbild av ett mentalt rådslag. Hur länge ska tankarna mala? Hur länge ska det pågå liksom ett rådslag, ett panelsamtal i mitt eget huvud med röster som pratar i munnen på varandra och säger å ena sidan och andra sidan. Kanske håller det på att bli bättre. Kanske känner jag mig lite piggare idag. Jag håller nog på att bli frisk. Experterna säger att det håller på att vända åt rätt håll nu. Nej, fast den här nyheten som kom för en kvart sedan säger att det ser dystert ut. Om jag gör så här, vad händer då? Finns det en lösning? Kan jag hitta en utväg? Å ena sidan borde jag kanske, å andra sidan borde jag kanske. Jag tror vi alla kan relatera till upplevelsen av ett mentalt rådslag. Tankarna som bara maler, de ändlösa å ena sidan och andra sidan. De upprepade frågorna till Gud, hur länge, hur länge, hur länge, motsvarar den här ändlösa strömmen av förslag som hjärnans ältande producerar. Och jag vet som sagt att vi har upplevt det senaste året ganska olika, men det är här jag känner igen mig mest i den här salmen. Det ändlösa planerandet och spekulerandet. Nästa vecka kanske vi kan träffas. Nästa vecka kanske jag mår bättre. Tänk om det håller på att vända nu. Känner jag mig lite piggare eller har jag lite ont i halsen? Den ändlösa strömmen av information och teorier och prognoser. Och fortfarande nu när vi ser skäl till hopp omkring oss är frågan närvarande. Hur länge? Hur länge ska vi behöva rådslå och planera om och ställa in? Och så kommer den sociala dimensionen till råga på allt. David beskriver det som att hans fiende triumferar. Hur länge, Herre? Som kristna så tänker vi väldigt ogärna på människor som våra fiender. Och vi vet att Jesus har uppmanat oss att både älska våra fiender och be för dem. Men det är ju faktiskt så att det finns omständigheter där vi utsätts för orättvis behandling. Och även det får vi ta vår ilska och sorg över till Gud. Och David skriver det här inte bara som en individ. Han är ju kung, han är representant för hela Guds folk. Det är en bön som alla förföljda och mobbade kristna kan göra till sin. Hur länge ska min fiende få triumfera och håna mig för att jag tillhör Jesus? En bön som kanske inte är så långt från många kristna runt om i världen och kanske en del av våra barn i skolan. Försummad av Gud, förpassad till mitt huvud, förödmjukad av ovänner. Om vi upplever något av det här så får vi vända oss till Gud uppriktigt, ärligt och äkta och ropa till Gud. Hur länge, Herre? Sen rör sig psalmen vidare från de här upprepade frågorna till en begäran. Svara mig, Herre, min Gud. För det är så, saltaren låter oss ventilera vårt inre inför Gud, men den stannar inte där. Och det är jätteviktigt, för det är inte bara en fråga om att säga allt man känner tills det känns bättre, även om det ibland faktiskt räcker ganska långt och att det finns någonting förvandlande, nästan helande i att sätta ord på sin smärta. Men saltaren hjälper oss att gå längre. Jag tror att ett skäl till att vi ibland är obekväma med de här klagosalmerna, det är att det låter lite som att det är en person som brister i sin tro, som saknar tro. Det är faktiskt precis tvärtom. Bono, sångaren i U2, han har sagt så här om saltaren, att kung David, han var den första blues-sångaren. Den här stridskämpen, poeten, musiken jämrade sig därför att han hade så stark tro att han trodde att han hade en överenskommelse med Gud. Till den grad att han blev arg när det såg ut som att Gud inte höll sin del. Psalmen som klagar på Gud, som begär förändring av Gud, är ett uttryck för tro på Gud. Och varje del av den här psalmen, både i den del som präglas av frågorna, i den del som nu blir en begäran och i den del som uttrycker förtröstan, i varje del tilltalas Gud med sitt eget namn, Jahve. Det namn som Gud uppenbarade för Mose som ett tecken på Guds speciella relation till sitt utvalda folk. Namnet som betyder, jag är den jag är. Jag kommer att vara den jag är. Någonting sånt. Det är liksom en tidlös beskrivning av Gud som den som är sig själv och som går att lita på. Därför säger salmen, Herre, min Gud. Den här begäran, den kommer ur personlig tro och personlig hängivenhet. David säger i princip så här, Gud, jag litar på dig tillräckligt mycket för att säga precis vad jag känner. Jag litar på dig tillräckligt mycket för att säga precis hur världen ser ut från mitt perspektiv. Det verkar som du inte bryr dig. Det verkar som om allt jag har är mina egna förvirrade planer. Det verkar som att onda människor får göra precis vad de vill utan rättvisa eller konsekvenser. Gud, se mig. Se verkligheten från mitt perspektiv och ge mig ett svar. Du som är god och helig, du kan väl inte låta det här pågå för alltid? Ska orättvisan, ska döden få sista ordet när du sitter på tronen? Knappast. Det är en begäran om Guds ingripande i världen, men också om Guds ingripande i mitt eget liv. Ge en ny glans åt mina ögon. Här finns det anledning för oss att verkligen fundera. Begär vi av Gud? Jag vet att vi ofta kommer till Gud med att göra listor av olika slag. Gud, kan du hjälpa mig med det här och hjälpa den personen med det och så. Men vågar vi med vårt hjärta verkligen ropa till Gud om att han ska gripa in, skipa rättvisa i världen, nyskapa, återställa hans trasiga värld? Det här är ett stort rop, sprunget ur både djup förtvivlan och ur djup tro. Så vad vi begär av Gud säger någonting om vad vi tror att Gud är mäktig nog att genomföra. Men det här väcker ju frågan, finns det något svar? När vi tittar på salmen så är det alldeles uppenbart att den vänder plötsligt. Mellan vers 5 och vers 6 så går det från den här desperata begäran att fienden inte ska triumfera och ovännerna inte ska jubla till uttrycket av förtröstan. Vi behöver inte, tror jag, utgå från att den vänder på grund av att David fick nödvändigtvis ett helt specifikt tilltal från Gud. Ännu mindre kan vi utgå från att en snabb vändning i en psalm betyder att det var en snabb vändning i Davids eget inre, i sinnesstämningen. Psalmen är liksom inte en psykologisk självbiografi. Och faktum kvarstår att proportionerna i den här psalmen lägger fokus på frågorna och begäran och bara kort uttrycker tro och förtröstan i slutet. Varför gör salmen den här vändningen? Jag tror att det finns flera poänger. Ni vet hur det är när man kämpar med tvivel, med sorger, med motgångar och frågor och bara gör det i sitt eget huvud. Det är lite som att brottas med en skugga. Det finns liksom inget att ta tag i och gripa i. Det är så formlöst. Ingen början, inget slut, annat än kanske när man till slut somnar och det är mycket senare än vad man hade tänkt. Salmens vändning signalerar att det finns en gräns för att uttrycka sina frågor och sin begäran. Den ger liksom en form till smärtan, säger lägg upp med den på bordet, lägg fram den inför Gud. Alla känslor är välkomna att vändas till Gud. Och när du har gjort det så får du också tala till ditt hjärta det ditt hjärta behöver i den situationen. Chris Wright skriver så här om psalmerna, att de låter oss tala från hjärtat, men de talar också till vårt hjärta. De säger vad vårt hjärta behöver och vad vi kan säga till vårt eget oroliga hjärta. Och det är det psalmen kommer till i slutet. Och det låter så här. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära. Ty han är god mot mig. David som i nuet upplever bara ett inre tumult uttrycker här ändå var han hittar sin förankring. Och nu kan det ju låta lite som när jag säger det här att man ska tala till sitt eget hjärta. Det här är liksom vad man behöver höra. Så kan det låta som att man bara intalar sig själv. Det vi undrar över är ju vart får man kraften? Vad gör det här till något mer än önsketänkande? Men när vi ser vad det är sången faktiskt, salmen faktiskt säger till oss, så är det något som är djupt förankrat. Jag litar på din godhet. Här är ett av de viktigaste och bästa orden i hela Gamla testamentet. Chesed, Guds trofasta kärlek, Guds lojalitet mot dem som han har ingått i förbund med. Gud som håller löften. Det är det David litar på. Det är där David fäster sitt hjärtas ankare och det är där vi får lägga våra oroliga hjärtan. Guds trofasta kärlek. För det är så Gud beskriver sig själv för Mose uppe på Sinai berg. En Gud som är stor i nåd eller godhet och sanning. Och det är så Gud har uppenbarat sig själv i historien. De löften han gav till Abraham, till Mose, till David, till Israels folk har han hållit genom årtusenden. Det är all den erfarenheten som vi vilar på när vi kan säga jag litar på din godhet Gud, också nu, också här. Och förankrad i den trofastheten kan David också sträcka sig mot framtiden. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vet inte när, men jag litar på dig Gud. Du har varit så god mot oss i det förflutna att jag litar på att din hjälp ska komma. Gud är för god och för mäktig för att inte ingripa mot synden och ondskan i världen. Han kan inte överge oss. Som kristna med ytterligare 3000 år i backspegeln jämfört med David, så kan vi fortfarande identifiera oss med den här känslan av att Gud inte ser oss, med att döden och orättvisan omger oss och ofta tycks stå oemotsagd. Och det här året särskilt har vi haft skäl att klaga just hur länge, Herre. Låt mig inte somna in i döden. Befria mig från tankarnas tröstlösa tröskande. Herre, ge oss hjälp och hopp. Det intressanta är att vi har egentligen gjort den motsatta erfarenheten jämfört med den här psalmen. Istället för att få ta en individs klagomål och lyfta upp det till församlingen, som David har gjort med en psalm till körledaren, så har vi ett gemensamt klagomål som vi tyvärr har tvingats bära nästan själva, ensamma, isolerade jämfört med hur vi normalt skulle ha gjort det. Men någonting har också hänt sedan Davids dagar. Vi kan identifiera oss med var han befann sig, men vi kan också säga att vi har sett någonting mer än vad David har fått se. David begärde hjälp mot någon enskild specifik fiende i någon särskilt svår situation. Och vi vet av Davids livsteckning i Gamla testamentet att han många gånger fick erfara Guds hjälp under sin livstid. Men Davids röst är inte bara hans egen. Som Israels kung är det hela Guds folks rop han ger röst åt. Hela vårt gemensamma rop och hjälp mot våra tidlösa fiender, synden och döden och ondskan, lika väl som våra lokala motståndare. Och skillnaden är att vi har sett Gud komma till vår hjälp. Vi har sett Gud uppenbara sig så mycket mer. Vi har erfarit Herrens hjälp, Herrens frälsning, det som på hebreiska heter Yeshua. Och det är honom vi har sett. Jesus har kommit. Gud har kommit till vår hjälp. Och Jesus har delat vårt lidande. På korset ropade Jesus själv ut en klagosång. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och då kändes det inte bara som om Gud dolde sitt ansikte, utan han gjorde det verkligen. Jesu bön blev inte besvarad. Han mötte förbannelsen och domen över synden så att vi skulle få Guds förbarmande och omfamnande. Så att Guds ansikte kan vändas till oss och lysa över oss. När vi tänker på Jesus på korset så vet vi att vi inte möter något lidande ensamma. Därför kan vi lita på Guds godhet och vi kan ha ett säkert hopp om Guds hjälp. En Gud som var beredd att själv gå i döden för oss kommer inte att låta orättvisan eller ondskan eller döden segra, utan kommer att hjälpa oss. Det var Davids tro som var grunden både till hans klagan inför Gud och sen den trygga lovsång som han landar i. Jag vill sjunga till Herrens ära, till han är god mot mig. Och du och jag får komma till Jesus med precis vad som helst. Och vi får bära varandras klagan inför Herren. Så får vi också vittna för varandra och för världen om att Gud bär genom allt, har kommit till vår hjälp och en dag ska göra det igen. Gud som är stor och god och mäktig nog att ta vår klagan är också värd vår lovsång för vad han har gjort för oss i Jesus Kristus. Så låt oss be. Herre, i vår sorg, i vår förvirring, i vår smärta, vår oro och ovisshet ropar vi till dig. Hur länge, Herre? Hur länge? Och vi ber dig om ett svar. Men vi tackar dig också för det svar vi redan har fått i Jesus Kristus. Tack för att du själv, Gud, inte höll dig på avstånd utan kom till oss. Kom till vår hjälp, till vår räddning. Tack för att du inte höll någonting.